Vi säger benvenuto till Lavazza. Välkomna ner i Toto-båten.
Ja, stort varmt välkommen till premiumkaffet Lavazza. Jag tror att det är många som tänker på såklart Italien eftersom det är italienskt premiumkaffe. Nu är Lavazza dessutom officiell kaffepartner till de mästarna, nämligen Juventus i den italienska fotbollen.
Och mycket kan man säga om Juventus, men Juventus ger sig inte i kast med något skit.
Nej, det gör de sannoliken inte.
Det är premium.
Det är premium hela vägen. Och sen så ska det ju sägas då att Lavazza är ett företag från just Piemonte och Turin, Gustav.
Lavazza vill uppmärksamma dig som lyssnar på detta kring Qualità Rossa.
Mm,
deras
kaffe.
Flaggskepp skulle man väl nästan kunna säga.
Ja, det tycker jag verkligen. Alltså, färgen Rossa i Italien tror jag många också refererar till liksom det bästa. Är du med? Jag sa premium tidigare, Gustav. Men du har Ferrarin, eller hur? Den röda. Om vi nu fortsätter att prata om Turin så har du då Cinquecento. Bilen alltså. Så att färgen Rossa är ju förknippat med någonting extra, med premium.
Och Qualità Rossa är ikonen för italienskt kaffe och rostat för att passa alla bryggmetoder. Så oavsett om du föredrar brygg, espresso eller mocha är Qualità Rossa ditt kaffe.
Ja, alltså det är ju mitt kaffe, Gusten, om du pratar direkt till mig. Jag har druckit Qualità Rossa tillsammans med Christian Borrell sedan 10-15 år tillbaka. Det blev mitt kaffe nere i Italien. Det blev det för att jag älskar hasselnötter. Det blev det för att jag gillar det där lite mustiga åt chokladhållet. Det är helt enkelt ett fantastiskt kaffe som jag tycker är otroligt gott. Och då tänker många också nu när de lyssnar. Jo, men jag har ingen espressomaskin hemma. Jag sitter inte på en kaffekvarn och så vidare. Det är lugnt. Qualità Rossa, detta premiumkaffe, finns i fem olika, låt säga då, format, Gusten. Hela bönor 1 kilo, hela bönor 500 gram, malen espressoburk, malen espresso refill och slutligen bryggkaffe. Alltså helt vanlig in i din kaffemaskin.
Förändra dina kaffevanor och förändra ditt kaffeliv till det bättre. Gör det med Lavazza och gör det med Qualità Rossa. Vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Toto Balutto.
Stort tack.
Y'all ready for this? Känner varmt välkomna till Toto Balutto. Det är måndag den 19 oktober. Sent i natt så fick jag ett negativt provsvar.
Härligt.
Ingen covid här på Gugge, va?
Nej.
Starkt immunförsvar.
Detta samtidigt då som jag är officiellt smittofri enligt Folkhälsomyndighetens regler och lagar.
Man får gratulera, eller vad man ska säga.
Ja, sitter där. Ja. Kul, tack, tack, tack.
Speciell helg har det varit. Jag tror jag slog något slags personligt årsrekord i antal fotbollsmatcher jag såg. I och med att jag låg mer eller mindre på en soffa sen i torsdags då jag testade mig. Och sen så dribblades mitt ena då expresstest bort. för att jag eventuellt då skulle kunna medverka i Fotbollssöndag Europa igår. Men eftersom det svaret inte kom innan det var dags så fick man helt enkelt stå över. Och således så var det här bara en enda lång helg av väntan. Så att, jag satt och räknade ihop i morse här på kontoret. Mm. 20 matcher blev det, fredag, lördag, söndag.
På en tv?
Nej, två skärmar.
Ja, två skärmar.
Två skärmar.
Ja, men det är faktiskt bra jobbat. Alltså,
tre är en för många. Ja. En är en för lite.
Ja, alltså det beror på hur skärmarna är uppsatta, hur du kollar på matcherna. Alltså det får ju mig att minnas tiden, mina år med Olen Klint här på K26. Mm. När vi hade tre tv-apparater bredvid varandra. Och då lärde man ju sig på något sätt att liksom, man hade ju ofta en huvudmatch som man följde. Men sen så kunde ju den skiftas beroende på vad som hände. Och i och med att jag och Daniel hade spelfokus så var ju det inte alltid den stora matchen, utan det kunde vara ett liksom Cagliari-Torino framför ett Real Madrid-Barça. Ah, kanske ändå inte, men du förstår vad jag menar. Mm. I och med att man kanske då hade investerat pengar i just den matchen och la mycket livespel. Och då blev det ju så, alltså man fick så mycket fotboll, det var allting. Och jag tycker ändå att den europeiska fotbollen överlappar jävligt bra. Alltså så här, du får in tysk fotboll, du får in Serie A, du får in Premier League på söndagarna, eller hur?
Ja, men det är ju många som verkligen har anpassat sitt tv-schema utifrån den här pandemin och förstått att här går det faktiskt att bryta ut de flesta matcher. Kolla bara på Premier League. Det är inte många matcher som har spelats parallellt med en annan Premier League-match hittills den här säsongen.
Men samtidigt då, har du dubbla skärmar eller som vi hade trippla skärmar, så har du ju faktiskt möjligheten att se det som eventuellt krockar också om det är en intressant match som du vill se.
Ja, det har varit en fullmatad fotbollshelg således, även fast det var frustrerande att bara ligga på en soffa. Men skönt att man testade negativt i alla fall. Toto Balotto-maskinen rullar således vidare även den här veckan.
Det är Champions League!
Champions League och Europa League ska dras igång och Allsvenskan rullar på. Ja, det är full patte, va? Idag hade Gunnar Nordahl fyllt år. Skulle bara vilja ta upp det för att vi fick ett fint mejl av Gunnar Nordahls barnbarns barn för någon vecka, två veckor sedan.
Exakt.
Efter vårt Never Forget-avsnitt om Gunnar Nordahl. Han tyckte att vi hade hedrat Gunnars minne väl, och det var ju väldigt roligt. Mm. Dessutom så hade han lärt sig det ena och det andra också om sin gammelfarfar.
Ja, men kul, och det är väl lite poängen med Never Forget. Lyssna gärna, finns borta på Spotify. Börja med Nordahl då.
Ja, absolut. Idag släpptes dessutom avsnittet om Roy Keane och den där tacklingen på Alfinge Håland. Mm. Bra avsnitt måste jag säga.
Roy Keane och mordförsöket tror jag vi kallar det för. Mm. Och sen så på onsdag då tar vi er till den djupaste sibiriska vildmarken. Tänk dig bara en sån sak.
Nu kommer den, rysskylan.
Nu kommer Gulag.
Men du, när man som jag då har sett 20 matcher den här helgen och efter ett landslagsbreak varit så här supermottaglig för det mesta, då kan du ju fatta att svepet idag,
oj,
det är inte kort.
Är det som Never Forget, man lutar sig tillbaka och njuter?
Typ. Okay. Alltså, ett av de längsta svepen någonsin.
Kan du inte läsa det lite Never Forget-anda då?
Kanske gör det.
Ja. Kippa, dra igång lite stämningsfull musik här. Kör vi moodslinga genom svepen.
Exakt. Kör vi.
Go.
Klubblagsfotbollen var tillbaka efter knappt två veckor och det saknades knappast rubriker eller utropstecken. Det började med ett par rejäla smällar i Merseyside-derbyt på Goodison Park där Everton gjorde allt som stod i deras makt för att hålla Liverpool stången. Det började illa. Sadio Mané spräckte nollan redan i den tredje minuten, men efter att Pickford fullständigt slaktat Virgil van Dijk skakades de regerande mästarna om rejält. Försvarschefen out och kvittering Everton, men Mohamed Salah såg ut att lösa biffen med sitt 100:e mål för Liverpool. Men det är något med detta Everton. De är nog banne mig på riktigt den här gången. Calvert-Lewin kvitterade en andra gång och det saknades faktiskt inte lägen för hemmaseger. Men istället så var det Liverpool som gjorde 3-2 på tilläggstid. Men en millimeter offside kablades ut från varummet och nu har Liverpool krävt en förklaring kring vad fan de sysslar med i varummet egentligen. Utöver detta så tar vi från England med oss islossning för Timo Werner när Chelsea på något sätt kryssade hemma mot Soton. City slog Arsenal i en sval och ganska trist tillställning och både David De Gea och Harry Maguire fick tysta tvivlare bortom mot Newcastle när Manchester United hoppade tillbaka upp på segertåget. Aston Villa tog fjärde segern på fyra matcher borta mot Leicester, men söndagens stora smäll hämtar vi från norra London. Firma Kane Son pulveriserade West Ham på en kvart och när den förlorade sonen Gareth Bale hoppade in i ledning 3-0 med knappt 20 kvar hängde inte direkt poängtappet i luften. Men så blev det. Samuel Lanzini tryckte in helgens vackraste mål och matchen slutade 3-3. Jag var nog inte den enda som fick gnugga mig i ögonen. Men om Lanzini gjorde helgens snyggaste mål så hade Andrea Belotti gjort decenniets snyggaste mål om hans cykelspark suttit mot Cagliari. I alla fall om vår älskade Tancredi Palmeri fick bestämma. Jag vet inte katsingen om jag håller med. Torsk blev det till och med för granaterna mot Cagliari. Och nu mår inte Gianpaolos aktie speciellt bra. Var det helgens match från Italien undrar ni? Nej, såklart inte. Det evigt gröna trädet Jan-Ove Ibrahimovic visade ytterligare en gång vem som bestämmer i Milano. Och även fast Inter inte saknade chanser så höll Milan undan efter Zlatans två tidiga mål. När ska det ta slut? Ska det ens ta slut? Lejon, Benjamin Button och hela faderullan. Vad fan ska man säga? Guldboll till Zlatan, tack. Napoli såg ut som Atalanta mot Atalanta och Gennaro Gattuso har drillat sitt ljusblå lag till en hyperintressant målmaskin. Och på tal om målmaskiner, sassarna vände och vann mot Bologna trots Svanbergs pyts. Och med sina fyra nya har nu De Zerbis gäng gjort 13 mål på fyra matcher, tagit 10 poäng och ser faktiskt ut att på allvar kunna vara med och bråka om topp 6. Juventus och debuterande Fede Chiesa med en mardrömsmatch mot Crotone. Roma vann ett extremt väntat målkalas mot Benevento och Sampdoria körde över ett Lazio som kanske inte lika extremt väntat, men ändå väntat, mer och mer ser ut att ha tappat geisten totalt. Vi stänger Italien och tar oss till Spanien där Cadiz och Getafe vann sina respektive matcher med 1-0 och ni tänker
jaha.
Men man gjorde det mot Real Madrid respektive Barcelona och de stora drakarna ser direkt svaga ut för dagen. På lördag så är det dags för El Clasico och jag vågar påstå redan nu att Ronald Koeman, han får köpa sig en ny regnrock om de torskar. För det här ser inte kul ut. Messi, hoho. Griezmann, Dembélé, De Jong, hallå. Alexander Isak hoppade in borta mot Betis och var högst bidragande till att Real Sociedad kunde gå från 1-0 till 3-0 och serieledning i en förvisso haltande tabell. Dani Parejo avgjorde givetvis mot sitt Valencia, jublade men hejdade sig och Luis Suarez ledde Atleti-trupperna till seger borta mot ett Celta Vigo som har valt att döma även i år ser ut att få kriga om ett nytt kontrakt. Allsvenskan, hinner vi med det? Orkar ni? Ja, men lite snabbt då. Falkenberg tog sista chansen hemma mot Örestjärt. Elfsborg visar att Jeppe Karlssons flytt inte behöver innebära missat Europaspel. Hammarby gjorde processen kort mot ett Mjällby som räknat in kontraktet och gått på semester. Sirius kissade ner sig när Östersund bara skulle köras över. Och Jonathan Levi tog på sig hatten på Påskbergsvallen och lämnade Varberg som tremålsskytt. Gårdagens tyngsta match var dock den mellan AIK och IFK Göteborg. Där Gnaget rivstartade med tidigt 1-0 och man kunde till slut enkelt bärga fjärde raka segern. Gott så för svartgult, kontraktet givetvis säkrat och med lite vind i seglen kan säkert AIK lyckas undvika sämst i stan denna ytterst märkliga säsong. Men låt oss landa i blåvitt här. Efter torsk hemma mot Kalmar och ett långt landslagsuppehåll efter det på sig att samla trupperna, sluta leden, inse allvaret och faktiskt gaska upp sig, så går ett så karaktärstarkt lag ut och gör den insatsen mot en rival som AIK. Ursäkta, men vad fan är det som sker? Var tröjorna ens svettiga? Tvingades Janosevic till en enda räddning? Var någon ens lack efteråt? Vinner Helsingborg ikväll mot Häcken med 2 mål så ligger Göteborg på kvalplats med Malmö borta i nästa omgång. Samtidigt som poäng ska delas ut mellan Falken och Kalmar. Helsingborg borta i bortamatchen efter det. Europajagande Häcken efter det. Nej, nu är fan goda råd dyra. Det är läge att inse att det här kan braka hela vägen åt Kattegat.
Och tyskjäveln! Ja, den tyskjäveln ska fan dö!
Vi är sponsrade av våra vänner på K-Rauta och nu vill vi verkligen påminna alla som har slaggat under en sten i oktober att golvveckorna fortsätter hela den här veckan ut till 26 oktober. Så nu är det bara att passa på. Bra priser på allt från rena trägolv till lena mattor.
Och sen så kommer vi till min bästa grej med K-Rauta. Behöver du hjälp, Gusten? Och det vet jag att du behöver, men många som lyssnar på det här också har ju tummen mitt i hand. Behöver man hjälp att mäta, räkna eller bara välja rätt så bokar man ett möte med någon av K-Rautas projektplanerare. Enkelt, man går till ett K-Rauta byggvaruhus och sen så rycker man tag i någon och så säger man bara, jag behöver hjälp att projektplanera här.
Och hur länge hjälper K-Rauta ändå, undrar ni? Jo, från start till klart.
Ja, såklart. Sen vill jag påminna om en annan sak som jag tycker är riktigt härligt när det är mörkt ute, hösten börjar komma, vi närmar oss jul. Det är ju belysning och framförallt utomhus. Jag byggde ju en liten mur till grannen förra året, Gusten. Där fick man gräva och bära mycket sten. Hur som helst, den blir lite trist då, den här gråa muren. Men nu har jag och Helena besökt K-Rauta och vi har sett till att fixa utomhusbelysning och nu lyses muren upp som stadsmuren i Florens, Gusten. Det är underbart.
Det är vackert. Ja. Många bra budskap från K-Rauta den här veckan alltså. Men det kanske bästa av dem alla är att om man inte kan kika förbi K-Rautas varuhus så är krauta.se öppet dygnet runt. Mm. Där kan man lägga sin beställning och sen så kan man hämta ut allting i K-Rautas bil drive-in.
Vi säger stort tack till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Kitos! Tyskjäveln.
Ja, nej, men alltså, jag ville bara få sätta min prägel på det här svepet.
Jaha.
Ja. Och du ibland
bara,
vill jag det bara.
Du bara hasplade ur
ja, jag bara hasplade ur med någonting.
Helt från ingenstans. Riktningslös tyskjävel.
Jag är också med lite grann. Är du med?
Ja, ja. Fattar.
Är du med? Är du med?
Är du med?
Borrell.
Ja. Ja, just
Galna Borrell. Ja. Är du med?
Jag såg Eurotalk i förmiddag, så då så diskuterade de Osimhen, Napolis nya spjutspets. Ja. Och så frågade Martin Åslund, för då diskuterade de hur en spelare av Osimhens kvaliteter kunde landa i Napoli. Mm-hmm. Jag och Svanemar kliade oss lite i huvudet och tänkte, ja, alltså Napoli lassade ju ändå upp 75 miljoner euro. Det kan ju vara en anledning
mer än alla andra
att landa i Napoli.
Det är ändå ett steg att ta till Napoli från franska ligan.
Nej, men Åslund menar då på att så här, han har förstått att Osimhen var riktigt, riktigt bra även i Lille. Alltså, ja. Så här, ja. Och så hamnar de i den diskussionen. Borrell vill ju såklart då credda Giuntoli, Napolis sportchef. Men så säger Åslund liksom, men har du sett mycket av Osimhen i Lille? Så säger jag, nej, det kan jag inte påstå att jag så ett jävla lugn. Ja. Ibland är jag ju så lugn i så den diametralt motsatta delen till det vi brukar prata om, som att man hänger ut drulen och visar att man hade koll redan för 3 år sedan. Och just det här är en spelare man följt sedan P17. Ingen kan ju vara så trygg i att säga, nej, jag har inte sett en bildruta.
Nej, men
jag har koll ändå, som Christian Borrell.
Exakt, när jag poddade med honom, vi gjorde italiensk fotboll, pre-Calciomania som du och jag gjorde, när vi hade Kilometri d'Amore, lever fortfarande podden, lyssna med Tony Bacci, hur som helst, då var han ju också helt öppen med att han såg, kollar inte på fotboll, behöver inte kolla på fotboll.
Han fattar ändå.
Jag älskar det.
Vart skulle jag någonstans med det här då?
Det stör ju annars hans perspektiv kring sportchef och allting som sker runt om, så jag tycker det är bra.
Jo, det var ju du som sa att det är Borrell som säger så. Bra, då har vi stängt det. Det var bara en liten passus.
Ja.
En kort bisats. Vart vill du börja någonstans utifrån svepet? Det kanske är lite skevt efter en sån här internationellt händelserik fotbollshelg, alltså med Van Dijk och Milano-derbyt och Zlatan och så vidare, att börja i blåvitt. Men det kanske ändå är på sin plats.
Ja, det tycker jag.
Så som du målar upp det
också, blickar framåt, ser vilka matcher som IFK Göteborg ska spela och den tabellpositionen, så är det ju ett krisläge som IFK Göteborg inte har sett, inte ens under de sämsta åren, va? Nej. Så här nära har de inte varit att åka ur.
Ja, 2010 kan det ha varit det, som de kvalade sig kvar. Men
sen dess då?
Senaste decenniet har det ju aldrig varit så här illa.
Nej.
Och som jag sa, det som verkligen förvånade mig med insatsen mot AIK igår var ju ett, hur det kunde se ut så där på planen med de spelartyperna. Alltså Pontus Wernbloom, Bjärsmyr, Jakob Johansson. Jag menar, så här, visst, det kanske inte borgar för någon Harlem Globetrotters fotboll och tiki-taka och wow vad blåvitt ser bra ut. Men det i alla fall ska garantera.
Inte riktigt där de är heller.
Absolut inte. Men det en sån startelva och såna spelartyper ska garantera, det är ju att man i en sån här match fan ger allt, och att man ser tunga ut, att man ser tjuriga och griniga och svårslagna ut, och att man är underläge mot AIK i princip hela matchen. Vill någonting. Mm. Alltså Göteborg var så dålig i andra halvlek, så att det såg ut som att det var Falkenberg,
ja, det
som AIK ledde bekvämt mot hemma på Friends, som då känner att det är inte i den här matchen som vi ska rädda något kontrakt. Nu får vi bara spela av den här matchen och sen så sikta vidare på nästa. Alltså det är IFK Göteborg vi pratar om. De har redan sparkat Poja. Mm. De har plockat in delar av fikaligan, hemvända gänget. Alltså Nu finns det ju inga livlinor kvar.
Det fanns ett läge i matchen där jag tycker att Wernbloom hade kunnat väckt sitt lag lite. Bollen är i AIKs straffområde. Han är ju forward, så han är där. Jag vet inte om det har varit hörna. Bollen kommer upp i luften och Janosevic går upp för att liksom bara plocka den. Wernbloom står 2 meter därifrån. Han kommer ju såklart inte nå den. Men för att väcka sitt lag skulle han kunna gå upp och ta en frispark där. Mm. Skulle kunna gå upp och försöka liksom nicka den bollen. Man har ju sett det hända någon gång i alla fall. Och liksom, ja, men gå in lite tufft där mot målvakten och fan, skrik lite på domaren. Visa att den här matchen fortfarande lever. Och att IFK Göteborg fan lever. Men då står han bara 2 meter ifrån. Så liksom, man säger, skit i det. Så bara slappnar han av och liksom, tittar upp på när Josevic plockar ner bollen.
Nej, men jag tycker, och såg du Bjärsmyrs kroppsspråk när han byts ut?
Ja.
Exakt. Okej. knallar väl och sett
det
här.
Men och du nämner ju liksom spelare på planen och som har kommit tillbaka. Roland Nilsson med hans erfarenhet. Alltså, vad har den sportsliga ledningen sagt till Roland Nilsson när han har kommit in? Vad har de ens pratat om under det här långa uppehållet som har varit?
Nu? Precis, för det var det jag skulle komma till som då den andra saken som verkligen förvånar mig, som jag nämner i svepet. Det här är alltså första matchen efter nästan två veckors landslagsuppehåll, efter torsken hemma mot Kalmar. Alltså, då finns det liksom ingenting att skylla på att man inte ser ut som ett lag som har fattat allvaret och som inte har tänkt att upprepa den usla insatsen. Det är en sak om du, likt AIK i det här läget, typ i nästa match här nu för Gnaget. Man har tagit ett gäng raka segrar, man har distanserat sig från botten, men man har ingenting med någon toppstrid att göra. Skulle Gnaget åka på en sån här märklig torsk här nu snart, så skulle inte jag bli förvånad, för att man har rätt ut stormen, och så är det med den saken.
Men man hade ett uppdrag i somras från Jurelius till liksom ny tränare och spelarna på planen.
Exakt.
Nu löser vi det här, man har slutit samman, man har tagit segrarna. Nu är det över. Så motivationsförlust i någon av matcherna.
Men jag tittar på IFK Göteborg här och känner rejäl oro. Alltså, inte för att jag har några subjektiva incitament i Blåvitts existens. Men jag tycker att det är häpnadsväckande att se en sån stor klubb dribbla bort sig så fullständigt som man har gjort. Inte bara då utanför plan med allt som varit, utan även på plan rent sportsligt. Alltså, om man med de här karaktärspelarna inte kan uppbringa mer karaktär än så där mot en av sina värsta rivaler AIK i det utsatta tabelläget man är. Alltså då vet jag inte. Och som sagt, nu ger jag väl såklart favoritskapet till Häcken ikväll. Men som jag sa i svepet, Helsingborgs seger ikväll. Då kan Helsingborg på målskillnad vara förbi Blåvitt, och då är de på kvalplats. Malmö borta i nästa, samtidigt som Falkenberg och Kalmar möts. Så att där ska båda lagen ta poäng, eller ett lag ta tre. Då är helt plötsligt en direkt åka ur placering i spel också. Mm. Och så har man Häcken på det. Man möter Helsingborg borta. Alltså.
Ja, men det enda man vill se, och det tror jag alla IFK Göteborgs supportrar liksom skriver under på, det är att man går ut och visar inställning. Alltså, det är ju exakt det läget de befinner sig i just nu. Alltså, går du ut, ta frisparka, var jävliga, precis som du är inne på. Alltså, gnugga i alla fall. Visa att ni vill svettas för tröjan. Nu får det inte vara några supportrar på plats, men hade det varit IFK Göteborgs supportrar på nästa hemmamatch, så hade det garanterat varit banderoller. Det hade garanterat varit ganska upprörd stämning.
Mm. Det
minsta man kan begära, det är ju att de svettas i alla fall. Och så går man av den där planen och man bryr sig inte speciellt mycket att man har förlorat mot AIK. En av de absolut största rivalerna som man har. Det är pinsamt och det är skamfyllt. Alltså det är det man landar någonstans med IFK Göteborg. Inte bara spelarna, utan alla i IFK Göteborg som någonstans är ansvariga över det här ska ju skämmas.
Mm. Men på något sätt så lyckas han trolla fram en schnitzel ändå, den gode Pontus Wernbloom.
Är det sant?
Ja, du hörde väl hur det lät på planen igår när han tryckte till Henok Goitom.
Nej.
Vi kan väl lyssna.
Goitom faller till marken. Erling Mark inte nöjd över hur Goitom faller.
Henok, är det lugnt eller? Henok, är det lugnt? Är det lugnt?
Ja, men härligt. Och att han snackar bort det gula, det är väl det han vill göra där?
Ja, exakt. Ja, men så han hinner ju med allt här. Ja. Först liksom, först så lackar han ju på Henok. Ja, ja, ja. Du ställ dig upp. Du får fan ta en smäll som en man. Det är ju det Wernbloom liksom vill uttrycka här. Men sen då så vill han förklara för alla Kim också att han fejkar bara. Det ser du väl, Mohammed? Nej, 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 Mohammed. Men sen då så verkar alla Kim har ju spelförståelse att så här, det är frispark men inte gult. Så då ser man att Wernbloom är ändå lite nöjd.
Ja.
Köper det. Och sen så känner han väl sig tvungen och liksom halvironiskt kolla så att Henok går bra. Så att det isolerat då från Blåvitt och Wernblooms usla insats, så får han en schnitzel, för att det är ändå härligt att höra honom och se honom. Vi pratade ju om det här med, det var Danne va?
Ja.
Som också har liksom följt Wernblooms återintåg på de allsvenska planerna. Att han...
Vad tycker han om återintåget då?
Ja,
han har inte gjort jättemycket bra sportsligt.
Nej, men just det här i sin relation till domarna. Att Danne slog ju fast då att domarna vet att inte rött, men du kommer få ett gult. Och det är Wernbloom nöjd med. Så ja. han får spela lite fulare än alla andra. Ja. Han kommer få sitt gula och förmodligen bli avstängd var tredje, var fjärde match. Men det blir liksom inte rött, för det är Wernbloom. Det är ingen som, alltså, du kan inte visa ut mig. Toto Balotto är denna vecka sponsrade av Kia.
Jag skulle vilja nämna en bil. Kan man bara plocka ut en av alla de här fantastiska bilarna? Ja, men jag gör det bara, Gusten. Kia Niro, som finns både som hybrid, laddhybrid och ren elbil. Ja, vad fint det är att vara Kia Niro. Måste man vara stolt som bil. Hur som helst, det är alltså en av Sveriges mest sålda bilmodeller. Och i augusti var Kia Niro till och med Sveriges mest sålda bil. Hur stort är inte det?
Ja? Det är fantastiskt.
Det är bättre än den här Kit. Kan du tv-serien, när man pratar med bilen? Jag skulle vilja prata med Kia Niro och säga hur mycket jag tycker om den. Jag känner verkligen för Kia Niro. Hur som helst, Kia erbjuder många laddbara bilar. Och deras breda utbud och långa erfarenhet inom elektrifiering. Och de kallar det för elfarenhet.
Under 2020 så är Kia störst på försäljning till privatpersoner och du kan privatlisa en laddhybrid från Kia från endast 2995 kronor i månaden. Vi säger stort tack till Kia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Det om allsvenskan, eller?
Ja, men...
Finns det inte så mycket att säga? Det var ganska många såna här...
Nej, men Elfsborg vinner över Kalmar, väldigt väntat, alltså den typen av matcher egentligen som spelades. Hammarby satte ju gas framåt, och det är ju ett Hammarby som faktiskt skulle kunna avsluta allsvenskan på ett ganska snyggt sätt.
Ja, vi pratade lite om det här innan inspelning. Jag tror att ur ett kort perspektiv, alltså av det som finns kvar att rädda den här säsongen för Bayern. Alltså de kan ju bråka sig in i någon slags topp Europaplats strid. Så är det ju nog ganska bra att Tankovic försvann och att man spelar med en Gustav Ludvigsson typ längst fram, som sänder signaler att oavsett tabelläge, oavsett om det är 28 eller två matcher kvar, så finns det bara ett sätt att spela fotboll. Det är all in, och här gnuggar man, här tar man smällar, här tar man tomma löp.
Han
här
hade behövts i IFK Göteborg.
Exakt. Jag tror att Hammarby med den karaktären på startelvan sista matcherna kan nog ta en hel del poäng. Ja. Men annars så är det väl just Sirius man tar med sig från den här omgången, att när det väl kom till kritan, när det låg ett smashläge för liksom Europaplats på riktigt upplagt, så drar man den i nät och torskar hemma mot Östersund.
Hur känner du för Östersund nu så här hösten 2020? Det är ett otroligt uppryck. Har du hopp om guld?
Alltså, i och med att det inte är matematiskt avgjort än, så finns väl ändå någon liten naiv förhoppning. Men det kan vi säga till lyssnarna. Pengarna är utbetalda.
Ja, det är.
Ska man bara antingen ducka...
Gusten och jag hade ett val för alla nytillkomna tittare av Toto Balotto. 11 000 var det på. Östersund tar guld inom 4 år, eller vad var det?
Innan 21.
Innan 21. Mm. Och var det 2 månader sedan så sa du... Nu tar vi det här. Ja. Jag betalar ut pengarna.
Ska man bara undvika Albin?
Ja, just det. Det var också ett sidovad med Albin. Samma. Ja,
han fick haka på. Ja. Han ville också vara med och göra pengar.
Bosse pratade öppet om Albin förresten. Bosse Andersson. Mm. Och menar på att han ingår i några slags planer. Och Albin verkar inte stänga några dörrar till Djurgården.
Nej, jag tycker väl att det är... Alltså så här, det är ju...
Samtidigt ser han så jävla bra ut, såg du samt år i
ja.
Nu nämnde du svepen om Vambra, med Albin otroligt bra som balansspelare.
Nej, men jag tror att det är ju en ganska lätt ekvation att göra. Albin har varit öppen med att han håller på Djurgården. Hade BP på något sätt under Albins långa utlandssejour gått och blivit ett stabilt allsvenskt lag? Som...
Det har de inte blivit.
Exakt, de spelar i Norrättan och kommer göra det minst en säsong till. Alltså, jag tror att det är ganska många år innan BP är allsvenska igen. Och när man då som Albin är rotad i Stockholm, kommer flytta hem till Stockholm när det väl är över, då är det ju ganska lätt att lägga det pusslet att det blir Djurgården. Men jag tror ju som du, jag tror att Albin, som har varit väldigt skadefri för att vara Albin de senaste 2 åren, han har nog en 2-3 kanske 4 säsonger till i sig där ute. Det passar ju perfekt att spela i ett Sampdoria så som Albins kropp fungerar.
Definitivt.
Så att, det är jag övertygad är ganska långt bort. Men det
han har ju status i Sampdoria också. Alltså dels är han startspelare och det vill ju alla fotbollsspelare. Och dels har han en ledarroll.
Lagkapten när Quagliarella inte...
Precis, när Quagliarella inte med. Han hade ju en otroligt speciell relation med Gianpaolo tidigare när de diskuterade fotbollen. Det var Albin han liksom stämde av med och bollade olika taktiska upplägg med. Har ju Albin berättat. Och en sån roll i en sån liga på den nivån vinner över Lazio på det sättet de gör, och han är en nyckelspelare, ledare i laget. Det är klart att det lämnar man inte för Djurgården.
Nej, inte nu i alla fall. Ska vi fortsätta hålla oss utomlands då? Det händer ju onekligen en jävla massa saker. Inte minst då på Goodison. Everton-Liverpool. Pickford gick ut med stora lien och klippte Van Dijk över knäna. Och det verkar ju vara mer eller mindre bekräftat att det är korsbandet. Alltså Liverpool har kommunicerat officiellt att Van Dijk har opererats. Van Dijk själv har varit ute och liksom skickat ut att nu börjar en rehabiliteringsperiod. Jag vet inte, ser man den där tacklingen? Ser man hur benet och knät är positionerat i en frysframe? Ja, alltså det är inte, det är inte en liten skråma på knäskålen, utan det kan ju bara vara ett korsband som...
Men så här i Never Forget Roy Keane-tider och mordförsök på Alfinge Håland, så är det klart att man gör kopplingarna. Så kolla på de knäskador som ofta uppstår, så är det ju sällan med uppsåt att skada någon eller att någon hoppar in en tackling i ett ben, utan det är snarare liksom dueller där någon helt plötsligt haltar till. Alltså kolla på Jakob Johansson på San Siro till exempel. Det är ju så korsbandsskador uppstår.
Viktor Claesson...
Nej, men det är sällan duell. Och i det här fallet så har du ju, ska inte säga ett mordförsök, men det är ju trots allt Pickford som direkt skadar, pajar korsbandet på Van Dijk. Mm. Har han uttalat sig efter? Alltså ofta ser man ju då kollegor som de är, även om de är rivaliserande spelare, går ju ut och liksom visar sin stora
liksom, gjorde
lite sorg. Sådär.
Som senare i matchen släckte Thiago och skickade honom till sjukhus.
Ja.
Richarlison gick ut och bad om ursäkt och sa att det var inte mitt uppsåt att skada. Men mig veteligen så har det varit tyst från Pickford. Mm. Däremot så slogs det väl fast här nu idag att Pickford kan inte straffas i efterhand. För att alltså, i och med att VAR tittade på situationen, så måste man låta det domslutet stå.
Vad tycker du de skulle ha gjort där då, VAR?
Det jag tycker är ju att jag har full förståelse för att i och med att man bedömer Van Dijk offside, så kan det inte bli straff.
Det skiter liksom, jag lite också.
Absolut, men det har ju många liksom så här, offside eller inte, det där ska vara straff för rött kort. Nja, är det offside så ska det ju inte kunna vara straff.
Nej.
För att då är ju Van Dijk i en otillåten position. Mm. Men
bollen är per definition död.
Exakt.
Så det är samma sak som den utan.
Men offside eller inte, så kan du ju alltid visas ut. Och där måste ju någon förklara hur man kan se den där tacklingen.
Mm.
Och inte säga i, om det är Michael Olivers öra, jag kommer inte ihåg om det är som en domare, att det är blodrött. Upp med det röda, för att det där funkar liksom inte. Jag fattar inte hur man inte landar i det. För att det är ju det som är märkligt. Det är en sak om de bara hade kollat på offsiden.
Mm.
Men här är det ju liksom, det är ju samma sekvens.
Exakt.
Så att, jag tyckte det var...
Ja, men återigen så är det liksom konsekvensen inom domarkåren, även om man byter land, alltså när Chiesa får sitt röda kort. Alltså han kommer ju sent in i den duellen. Det finns inget uppsåt att skada. Han springer på det sättet. Han går in för att ta bollen, men är sen.
Jag tycker inte det är, alltså det är inte 8 av 8 på tårtskalan.
Exakt, och det är det jag vill säga. Alltså det där är 4 av 8 kanske rött kort.
Exakt,
men det vanliga...
exakt den skaldiagnosen ställde jag också på Twitter när någon frågade.
Ja.
4 av 8 skulle jag säga på tårtskalan.
Mm. Ja,
det som är konstigt med Pickford, det är att det är 8 av 8, ändå klarar han sig.
Ja.
Således måste det ju per definition vara 7 av 8 på tårtskalan.
Nej, men det kan vara 8 av 8 och sen så kan man döda ett varum, en domare, totalt och säga att han borde inte döma mer.
Ja.
Och de som satt i varrummet, de borde inte få sitta där. Eller?
Nej, jag vet inte. Det var för mig i alla fall extremt märkligt hur man inte kan se att det där är rött kort.
För hur klarar sig då
Liverpool? Vidrig jävla tackling alltså.
Hur klarar sig de då?
Nej, men det är väl där man måste ta vidare då samtalet kring det här. Vart lämnar det här Liverpool? För jag håller ju Van Dijk i Liverpool som en av de absolut mest betydelsefulla spelarna för ett lags profil och karaktär och ja, men garant för någon slags lägsta nivå. Van Dijk har väl spelat i princip varenda
minut. Då menar du alla
minut.
Lag i de stora ligorna?
Exakt. Så
alla spelar alla lag
Nu går det väl att argumentera för att Juventus ser ut på ett visst sätt utan Cristiano Ronaldo. Och visst, han ska nämnas där uppe, såklart.
De hade vunnit med Ronaldo på planen, så är det.
Ja, det finns andra spelare, Tottenham, Harry Kane, alltså där är det ju
går fortfarande inte att jämföra med Van Dijk. Eller det går att jämföra, men Van Dijk
är viktigt. Jag bollar upp andra exempel, men, ja, men det jag tror oavsett vad man Van tycker...
Wernbloom liksom, i Göteborg.
Eller? Ställ upp en och! Nej, det är fake, Mohamed! Nej, men oavsett vilka exempel som folk kanske håller högre, så tror jag att alla är överens om att Van Dijk och Liverpool, det är väl topp 5 i alla fall. Mm. Jag skulle säga att Van Dijk håller jag ju som betydligt viktigare för Liverpool än Salah. Mm. För att där finns Diego Jota eller tidigare Shaqiri eller min, alltså så här, du blir ett sämre lag, men du blir ju fortfarande jävligt konkurrenskraftiga. Nu ska Liverpool stå där utan Van Dijk, utan Alisson ett tag till, va? Mm. Och så med Matip och Joe Gomez som mittbackspar. Jag vet inte fan, alltså jag skulle nog inte sträcka mig så långt som vissa andra har gjort, att det här gör Liverpool till icke-favoriter till ligatiteln, eller att som Jamie Carragher tror jag sa, att nu är det helt öppet. Alltså Liverpool har ju fortfarande skaffat sig en bra poängskörd och har ett jävla bra lag, och i många matcher så ska man kunna lösa det här ändå. Mm. Man kanske inte kommer hålla lika många nollor, men man är ju fortfarande ett jävligt kapabelt lag framåt. Mm. Men absolut så är det ju ett enormt sportsligt hårt slag för Liverpool. Mm. Och det är nog inte många som kan tävla i form av vilken impact en långtidsskada gör på ett lag som Liverpool kan göra här nu med Van Dijk.
Nej, och så blickar man lite bredare och lite längre fram på den här säsongen, så har man ju faktiskt dels inhemskt kuppspel, men det tar ju lite på krafterna också, men du har framförallt Champions League som ska spelas.
Mm. Och där har ju Liverpool en ganska tuff grupp.
Exakt.
Med både Ajax och Atalanta.
Nu tror jag de grejar den gruppen. Vi får se om Atalanta har blivit mänskliga efter torsken i helgen. Det tror jag inte. Jag tror att de kommer göra jävligt bra matcher. Får inte heller glömma bort, jag tycker att det ska sägas i liksom alla sammanhang när man uppar Atalanta, att de var ju fan borträknade från åttondelsfinal för ett år sedan. Mm. När de inledde jävligt svagt i gruppspelet i Champions League. Sen kom de i kapp. Hur som helst, det är en tuff grupp. Men jag menar bara liksom att de ska slåss på två fronter. Och sen har man då ingen Van Dijk. Det blir tuffa matcher hela tiden. Och är det någonting som han liksom har stått för? Du pratar om garant. Oh, men det har ju också varit garant i alla matcher. För han spelar ju hela tiden.
Exakt.
Han är ju extremt bra på att energispara. Så det ser inte ens jobbigt ut. Han är ju lika svettig som Wernbloom. Bara det att han är bra.
Bjärsmyr.
Okej då, Bjärsmyr. Du kan ta Wernbloom, du kan ta vem som helst. Jo, det är ingen som har svettig IFK.
Det är mer adekvat att jämföra med mittback. Liksom.
Tyckte han att Bjärsmyr kämpade. Wernbloom han kämpade fan inte. Kan upp i den här nickduellen med Janosevic.
Det som dessutom är så här, oavsett hur man tror att Liverpool klarar sig, är ju också det du är inne på som jag redan nämnt också. Det är ju att det här är ju något nytt för detta Liverpool. I och med att Van Dijk har spelat varje minut sedan han kom.
Precis.
Så vet man ju heller inte vad Liverpool är för lag utan
man
honom.
Vet vad de var innan.
Exakt. Och det var
men
ingen,
det är
ju inte
samma Liverpool som innan. Det har hänt mycket. Det är ju inte bara Van Dijk som
nej, och Liverpool innan Van Dijk var ju absolut inte det rock solid lag.
Exakt.
Som bara var en tidsrymd ifrån att vinna både ligatitel och Champions League-titel. Sen så återigen, den här procentsatsen, hur mycket negativ impact det har, om det tvistar de lärda, men jag är helt övertygad om att det i alla fall kommer vara en anpassningsperiod.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Här nu. Mm. Och jag tror att många motståndarlag kommer nog känna några procent ytterligare liksom tro på att fan, Liverpool kan vi slå. Mm. Aston Villa har gjort det. Everton tryckte tillbaks dem efter att Van Dijk fick lämna plan. Fan, de är sårbara här nu. Det är jag helt övertygad om, för att de saknar sin kapten och ledare. Jag vet att Henderson är kapten, men vad fan, alla som ser Liverpool med Van Dijk i laget ser ju vem som är lagkapten.
Men har du tänkt på det med Everton och Carlo Ancelotti, att han ser yngre ut i år än vad han har gjort på väldigt länge? Det ser ut som att han har kört en rivstart Sverige med Vahid, alternativt en 16 weeks of hell. Han ser smalare ut, han ser piggare ut, han har alltid sett ganska trött ut med ögonbrynet liksom upp i hårfästet, och ofta också en grej som man inte ska förringa. Och ofta också lite så här för stora gubbkostymer på Ancelotti. Han känns väldigt gubbig. Mm. Nu känns han lite mer Mourinho-sportig i hela uppenbarelsen.
Ja, jag fattar vad du menar. Alltså, min tes kanske faller lite på det. För jag tyckte mig se det här redan i Napoli. Alltså att han började sin kroppsliga förändring redan där. Så att på så sätt så kanske det inte har med saken att göra. Men jag tror ju att det hänger ihop väldigt mycket med att han sen han kom till England bara petar i maten. Mm. Jag tror han käkar extremt lite, för att liksom allt är bara så här.
Eller så har han blivit som alla exilitalienare blir. De blir liksom italienare i kvadrat. Alltså de älskar allt. Det är väl inte bara italienare i exil som saknar hemlandet och liksom ska laga den maten som man är normalt sett käkar. Sen så kommer man hem, eller hur levde man på den tiden när man bodde där? Men fan, då åt jag mycket sushi och sånt där. Det var inte så att jag gjorde älgköttbullar varje dag.
Nej.
Är du med? Men att han då, som alla exilitalienare, helt plötsligt har omfamnat medelhavskosten på ett sätt som man inte har gjort tidigare, så att han då har gått ner.
Jo, fast vadå? Det finns väl ganska mycket i medelhavskosten som också borgar för...
Inte om du äter medelhavskosten så som man ska äta medelhavskosten. Alltså det är ju det som många säger, men hur kan italienare vara så smala? De äter ju pasta och pizza hela tiden. Ja, fast det gör de ju inte. Utan de äter ju pasta så som man ska äta pasta, det vill säga lite. Alla som har beställt en primo i Italien tycker, vilka små pastaportioner. Jo, det är för att du ska äta en köttbit efter, din dumma jävel. Är du med?
Ja, jo, jag är med.
Det är för att du inte ska äta så mycket pasta. Och det vet ju italienarna, men det fattar ju inte amerikanerna eller svenskarna. De ska ju ha en piatto unico. Det ska helst ligga en entrecote på pastan. Jag såg på TV4, de har ju på Nyhetsmorgon, nu när jag kollar på så jävla mycket TV. Det har liksom bara snurrat TV4. Då har de något slags matlagningsprogram i Nyhetsmorgon med olika kockar. Mm. Då var det ju någon tjej där som då gjorde en pastarätt och typ la köttbitar på pastarätten. Jag bara kollade på det där. Helvete är detta liksom. Kan de visa det här på TV? Då blir jag ju exilitalienaren.
Okej.
Okay. Det är ju bedrövligt.
Ja, antingen så har Don Carlo blivit ännu mer italienare, eller så har han bara petat i maten sen han anslöt till Merseyside.
Något utav det.
Jag skulle bara komma till det, för att alltså, jag kan å andra sidan, även fast jag tycker att det är blodrött på Pickford, köpa att man inte går in och bestraffar Pickford i efterhand för att man låter VARs beslut stå. Det kanske är liksom fel i sak just den här gången, men öppnar man den dörren, ja, men då öppnar man ju en dörr som jag tror är osund att öppna. För då kan du hålla på efterhands bestraffa allting. Då ska alla domslut ute på plan helt plötsligt omprövas i efterhand. Och då kommer det bli så här, jo men Pickford stängde man av 2 dagar senare för en tackling som varummet uppenbarligen bedömde där och då. Då kan man bestraffa någon annan för det, och varför gör man inte det kring den här? Så det köper jag. Och dessutom så tror jag att det i det här fallet har väldigt mycket att göra med utfallet som blev. Hade Van Dijk ruskat av sig den där tacklingen, korsbandet hade inte rykt och han hade kunnat fullfölja matchen, så tror jag ingen hade pratat idag om att nu måste vi stänga av Pickford i efterhand. Det där blir ju liksom ett konsekvenstänk utifrån att det gick som det gick med Van Dijk. Det blir lättare att då tycka att nu ska man stänga av den skyldige. Såg du Dunkens hoppsatstackling på Gary Cahill?
Ja.
Mindre uppmärksammad match mellan Crystal Palace och Brighton.
94 minuten typ.
Alltså den är grövre än Pickfords. Ja. För där är det som att Lewis, han får en knäpp. Ja. Han får en knäpp i huvudet att så här, nu stoppar jag in 95 kilo 2 meter muskler här.
I 94 minuten.
Med öppna sulor. Och så får jag se hur många piper jag tar.
Ja.
Alltså, den är så köttig och tung och liksom, den är hemsk. Ja. Den är hemsk, den tacklingen. Och Gary Cahill, han
är farlig ju. Det är ju farlig,
alltså. Och så är det liksom, det är så skönt när Gary Cahill tar, han går bara ner och liksom alltså han lackar inte på dunk, utan han kan ju ta det där. Han ställer sig på benet också. Känn, det är hans sätt att kolla om han är okej. Okay. Är benet av eller kan jag stå på det? För att då är det lugnt. Men den är så ful, den tacklingen. Där menar jag bara att i och med att Cahills ben inte går av, utan han kan linka igång sista minuten, så är det ingen som tycker att Lewis Dunk ska tas till rättegång och stängas av ytterligare 10 matcher för att det gick som det gick. Det är en naturlig konsekvens när någon skadas svårt av en tackling. Men ja, det återstår att se vart det här lämnar Liverpool då. Som sagt, det är inte bekräftat att det är korsband, men det är ju såklart bekräftat att det är korsband. Alltså, ja. Ja. Det,
ingen har skrivit orden korsband.
Det fattar väl till och med Hillman.
Ja.
Andra givna rubriker från England bara. Bale tillbaks när Tottenham tappar som första Premier League-lag, såg jag, i historien. En tremålsledning med mindre än 10 minuter kvar till poängtapp. Mm. Alltså den scenförändringen såg ingen komma. Jag tror att många nog började liksom så här post-Van Dijk med 3-0 efter en kvart och Son och Kane och så som Tottenham har sett ut. Och så Bale på det, känna att så här, fan, kan
är det Tottenhams år?
Kan Tottenham blanda sig i det
här? Aldrig Tottenhams år, Gusten. Spurs, det är aldrig Spurs år.
Jag tyckte det var...
De hade sin chans, det vet du också.
Ja, om det var Stefan Jovanovic som skickade ut den när Chiellini pratade om Tottenham, när Juventus slog ut Spurs för några år sedan i Champions League. Alltså Chiellinis eftermatchen intervju då, på engelska, när han pratade om att Juventus aldrig gav upp.
Yeah. But Tottenham, it's the history of the Tottenham. They always created many chances and scored so much, but at the end they miss always something to arrive.
Han menar inget illa.
Nej.
Han är ju bara ärlig här.
Exakt.
Att säga, ja, men it's Tottenham, you know.
Han sätter väl fingret på det jag säger då. De hittar alltid ett sätt att förlora på.
Mm.
Och så har Mourinho varit ute och pratat om Arsene Wengers bok som du såg på vårt Instagram också.
Mm, såg jag.
Ja. Var det någon som skulle uppmärksamma att han minsann hade förlorat mot Wenger en gång? Ja. Men det blir ett dåligt kapitel i en bok då.
Ja, det blir en dålig sägning på en presskonferens också.
Ja,
det var
bättre.
Att...
Det var betydligt bättre.
Ja, det blir slagkraftigt.
Men vad tror du om Bale? Kan han göra något?
Ja, absolut. Det tror jag. Jag tyckte att... Alltså det är en konstig matchbild att komma in i. Man leder med 3-0, man ska spara energi, man har redan matchats hårt. Folk är tillbaka från landslaget.
Eller är det bytet av Bale som gör att Tottenham förlorar?
Nej, det är det ju såklart inte. Å andra sidan så tycker jag att Bale ska stänga matchen. Han får ju ett jätteläge med 4-5 minuter kvar.
Det är hans förlust.
Kanske. Nej, så ska man inte säga såklart. Nej, jag tror att det kommer bli jättebra. Och det här... 3-3-tappet emot oss, så tycker jag att Tottenham faktiskt ser tyngre och tyngre ut under Mourinho. Jag tycker att när man har sett den här All or Nothing-dokumentären,
då förstår man lite vad han vill.
Ja, jag såg ett av de sista avsnitten, då smäller det satan på någon träning. Lucas Moura och Erik Dyer och Son, och, alltså det bara smäller för att Mourinho vill att det ska smälla. Han vill liksom... Alltså, men... Och i matchen efter hemma mot Everton så får Lloris någon tokblödning på Son för att han tycker att Son inte tar en löpning, och så de leder med 1-0 i paus, men ändå så är det liksom de gruffas och knuffas och tjafsar och skriker på varandra, och man ser hur Mourinho liksom så här, precis det här jag har velat åt, för att ni har sprungit runt här i 5 år och varit för soft.
Kanske fler tränare som borde göra dokumentärer eller liksom öppna dörrarna till omklädningsrum för dokumentärfilmare. Jag tänker på liksom hur man såg på Mourinho innan den här dokumentären, lite hur du ser på Mourinho efter den här dokumentären, men folk kanske generellt sett, alltså då var det liksom Mourinho på presskonferenser. Det var vad han hade gjort tidigare som han fortfarande pratade om. Men framförallt tror jag de flesta landade i att när han är slut. Mourinho har ingenting mer att ge. Men här får vi då se vad han faktiskt gör i ett lag. Och det du säger här nu, det ger ett djup kanske till José Mourinho och visa på att han i alla fall inte tror på att han är slut.
Nej, och sen så är det ju alltså så här, man måste också kunna göra skillnad på fotboll som spelas och inställning och karaktär och det mentala i ett lag. Mm. Visst.
Jo, men många vill ju få det till sig. Han är slut, där finns ingen motivation. Vad ska Mourinho göra? Men i dokumentären så visar han vem han är som tränare.
Exakt.
Hur han ser ut i omklädningsrummet. Vad han gör innanför kritan.
Mm, exakt. Nej, men, och nu är det förvisso en ny giv då med Van Dijk out. Men på samma sätt som vi slog fast att Liverpools torsk med 7-2 mot Aston Villa kommer vara en sån här grej man går tillbaka till när den här säsongen är klar och förmodligen ser på med positiva ögon som Liverpool-supporter att det var ett jävla bra wake-up call, att vi kan inte hålla på och lalla och tro att det ska gå av sig självt här.
Nej.
Så tror jag att det här tappet för Mourinhos Tottenham kommer vara en sån här, vi tappar inte många fler ledningar. Vi kan inte hålla på och sumpa såna här grejer. Nu kostade det de 2 poäng, absolut. Men jag är helt övertygad om att det här gör ju Tottenham som lag till ett lag som inte kommer hålla på och slarva bort 2-målsledningar framöver. För att nu har man lärt sig det är den hårda vägen. Mm. Så att, ja, det blir spännande att följa Spurs här nu under Bale och med den farten de har. Ska vi ta oss till Milano?
Mm.
Evigt unge Zlatan.
Evigt unge.
Ibra per sempre såg jag på Gazettans etta idag.
Exakt, det kan väl hela Sverige va? Ibra för alltid.
Ja. Och det är väl där någonstans man landar, för att även fast alltså, 2 mål är 2 mål såklart, och derbyhjälte och Milan står på full pott och nu kanske inte motståndet har varit det bästa över 4 matcher, men man kan inte ha mer än 12 poäng.
Nej.
Man slår den största titelutmanaren till Juventus av dem alla, fair and square, och man har gjort det utan Zlatan i en del matcher, utan Rebic. Alltså, det finns ju mer att ta av i det här Milan, tycker jag. Jag tycker dessutom att man med Donnarumma och Kjær och Kessié alltså håller på att bygga en centrallinje som känns jävligt solid, ja, men, och stabil.
Ytterligare ett perspektiv i det här att Tonali kommer in i slutet av matchen. Han har inte hittat in i det här laget än. Så där finns det ju liksom en utveckling i hans fotbollsegenskaper som Milan kommer ha jävligt mycket nytta för även den här säsongen. Inte bara liksom i framtiden. Så att det finns lite sparkapital. Det är inte lika bred trupp som Juventus. Och de har absolut inte lika bred och spetsig trupp som Inter. Men så länge de får vara skadefria, då är de jävligt bra. Det är lite roligt återigen liksom att blicka tillbaka på till exempel kärvärvningen. När de redan hade den typen av spelare som var på väg ner i sina karriärer, tyckte man ju, med Çalhanoğlu och ja, men, väldigt många av den typen, och så kom Chiari. Vad fan ska Chiari göra? I Italien så minns man honom framförallt från Palermo-tiden, och sen så har han varit och snurrat i Spanien och sådär.
Var inte dunder men, i Roma heller.
Han var inte jättebra i Roma heller. Men det tycker jag är så att på tal om the special one, the normal one, Pioli. Någonstans i hela det här uppvaknandet av Milan så är det ju hans Milan. Det är självklart också Zlatans Milan. Man har inte varit här utan Zlatan, för att med hans ledaregenskaper och med hans vinnarskalle och med allt som han ger en grupp och hur mycket han lyfter andra spelare, det har vi pratat i leda om, som Isak Dahlin skulle ha sagt. Men det är ju Pioli också som har lyckats lyfta den här gruppen och sätta det här otroligt kompakta försvarsspelet, alltså med ändå ganska mediokra spelare. En som man glömmer bort lite i det här är Andrea Conti. Kommer du ihåg när han gick från Atalanta till Milan?
Mm.
Alltså då pratar man om en av de absolut bästa ytterbackarna, eller en av de största talangerna i alla fall inom italienska fotbollen, och är man det så är man en av de största talangerna generellt sett inom fotbollen. Han kom upp. Jag menar, alltså Andrea Conti var otrolig i Atalanta. Han var en av de mest uppburna. Han var mer uppburen än Kessié till exempel när han kom. Det var liksom Andrea Conti. Wow, här har man inte nya Maldini, men du fattar vad jag menar. Han fick korsband, han glömdes bort, och nu är han tillbaka och han gör det jävligt bra. Men hur han har lyft de här mediokra spelarna, inom citationstecken mediokra spelarna, och fått alla att följa Zlatans väg, för det är det som händer.
Sen är jag helt övertygad om att man med en vinnarstreak och poäng på kontot bygger någonting som över tid också kommer göra skillnad. Alltså som jag sa, Milan kan inte ha mer än 12 poäng efter 4 matcher. Och så kan folk mena på att ja, men de har mött Bologna och de har mött Crotone. Ja, absolut. Men det går att tappa poäng mot de lagen också. Juventus
framförallt tappade har man släppt in ett mål.
Ja, jag menar bara att Juventus tappade poäng mot Crotone och det finns lag som kommer torska och tappa poäng mot de här lagen ytterligare också. Milan har gjort jobbet. Man har dessutom gjort det under en period när man fått klara sig utan vissa nyckelspelare. Och det här är jag helt övertygad om. Inte bara i Italien utan det här gäller ju överallt. När man lägger ett par segrar i rad på hög, ja, men då når man ytterligare en växel inom laget. Kolla på Aston Villa. Mm. Alltså det de gjorde är helt övertygad om är det som gör att de i slutet av matchen igår bortom mot Leicester orkar gräva fram en seger istället för att man krigar för att hålla 0-0 och ta en poäng bortom mot Leicester. För man har den där tuppkammen, man har den där självförtroende att vad fan det här går. Och visst, motståndet kanske var beskedligt och tacksamt, men jag är helt övertygad om att hade Milan inlett med 5 poäng på de första 3 matcherna, alltså en vinst och 2 kryss och lite liksom stukat självförtroende och
Zlatan bort och sådär,
så är jag helt övertygad om att de inte hade hållit emot mot Inter, för nu har man det här liksom, är vi på gång, kolla Sassuolo och deras säsongsinledning. De ligger under med 3-1 med 25 minuter kvar mot Bologna, lämnar med 3 poäng för att de vet liksom att ja, men vi har sån jävla go här, nu kör vi.
Och det finns energi att hämta i de segrarna. Exakt. Och tryggheten som man har bakåt i Zlatan Ibrahimovic. Men det finns också energi att hämta ur Juventus ganska dåliga inledning. Om man kollar på det laget så kritiseras Pirlo nu för att använda för många unga spelare, de här Frabotta och gänget. Det är ingen som lyfter Juventus till någon Scudetto. Och det är inte de som ska lyfta Juventus till Scudetton heller. Men de är inte tillräckligt bra. Och det är ganska uppenbart, och det är uppenbart för Milan också. Och när de tappar poäng, när man vinner ett derby, på tal om kommande matcher, det är klart att Milan tror på det här nu. Och dessutom är Zlatan i truppen. Mm. Det ska mycket till om Milan ska förlora fotbollsmatcher kommande månaderna. Ja.
Nej, men ibland så är det så jävla basic fotboll. Alltså, det är så mycket självförtroende. Ja. Det är så mycket bara mentalt i en grupp. Om man har det med sig eller inte. Mm. Det kan gälla blåvitt åt ena hållet. Mm. Och så kan det gälla Milan eller Aston Villa åt andra hållet. Det är så jävla enkla grundlagar som fortfarande styr och ställer. Mm. Guldbollen till Zlatan.
Jag tänkte precis säga Theo Hernandez. Ja, men det är ändå roligt. Jag sticker ut hakan.
Guldbollen 2020.
Å ena sidan,
Theo Hernandez.
Stuckit ut hakan vad det gäller blåvitt. Och sagt att de kommer topp 6. Topp 3. Å andra sidan så har jag stuckit ut hakan och sagt att Theo Hernandez kommer bli, kanske till och med redan är, världens bästa vänsterback. Mm. Och många skratta och racka ner på mig för den spaningen. Men håll kvar Theo Hernandez tanken som världens bästa vänsterback i 2 år. Och så ser vi var vi står. Mm.
Men Zlatan då, guldbollen. Det är ju då november till november man avgör vem som ska ha priset guldbollen. Mm. De där statuterna har jag vridit och vänt på och läst upp och ner och försökt liksom så här. Är det Sveriges bästa fotbollsspelare som ska ha guldbollen? Eller det är det någon annan?
Sveriges bästa fotbollsspelare under den här tiden.
Ja,
vem är
kan
det?
Man ju tycka. Men ibland så får jag för mig att de där statuterna
men varför
snarare
ska det annars finnas en tidslinje?
Jo, men tidslinjen finns. Alltså november till november.
Vem har varit Sveriges bästa fotbollsspelare november till november?
Ah! Jag vet inte.
Du krånglar till det.
Nej, det är jag som tycker att statuterna inte ska kunna gå och misstolkas. Guldbollen ska väl ges till Sveriges bästa fotbollsspelare.
Mellan november och november.
Sveriges bästa fotbollsspelare de senaste 12 månaderna är, och så sprätter man kuvertet och så säger man grattis. Mm. Men vissa år så har de där statuterna på något sätt lyckats tolka till att vems insatser har varit mest avgörande för svensk fotboll.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.
Är det Sveriges bästa fotbollsspelare? Ja, på ett sätt ja, men på ett annat sätt så behöver inte det överensstämma. Alltså, Andreas Granqvist, han har aldrig varit Sveriges bästa fotbollsspelare. Nej. Men hans insatser, de har varit väldigt avgörande för svensk fotboll med det landslaget.
Är det inte lite som Ballon d'Or? Nu har de ju faktiskt ställt in Ballon d'Or, så det kommer att delas ut någonting från France Football.
Trist för Griezmann. Han var väl där och högg i sitt eget huvud i år igen.
Sanslöst hur han kan nämnas. Alltså, även när han är som bäst så förstår jag inte hur Griezmann kan nämnas. Nu är inte det min gubbe, men svensk fotboll delar i alla fall ut guldbollen i år, eller? Det har inte kommit några andra. Ja. Och då finns det ju bara två spelare att välja mellan. Det är ju Dejan Kulusevski och det är Zlatan.
Ja, alltså, det är väl klart att du kan ju bolla upp Emil Forsberg och Victor Nilsson Lindelöf.
Fast de spelade, Emil Forsberg spelade ju knappt.
Emil Forsberg gick till Champions League semifinal med Leipzig.
Men han spelade ju inte.
Han spelade
jättemycket.
Han spelade.
Han spelade. Från start.
Framförallt så spelade han ju då november-december 19. Och
men jag tänker bara att han var borta ganska mycket. Det var mycket snack om Emil Forsbergs vara eller icke vara i Leipzig och att han hade någon skada som höll honom borta från planerna. Sen dök han ändå upp i trupper, men spelade ganska lite.
Jag menar bara att om du kollar svart på vitt så tror jag att Emil Forsberg har ganska många matcher för Leipzig november till november. Man har en Champions League-semifinal, man har återigen en toppplacering i Bundesliga. Han har gjort en bra landslagshöst.
Och en bra inledning på Bundesliga. Exakt.
Så att han är inte borträknad.
Nej, men om du ska jämföra honom med Kulusevskis vår inledning, att han säljs till Juventus, att han direkt har en startplats i ett av världens bästa lag, så tycker jag att liksom Champions League semi spelar egentligen inte så jävla stor roll. Jag tycker också dessutom att liksom Dejan Kulusevski har slagit sig in i startelvan i det svenska landslaget. Alltså det säger också någonting om det han har gjort under det här året.
Ja, fast för mig är det Dejan Kulusevski har gjort
årets raket.
November till november inte guldbollen värdigt.
Okay.
För att jag håller med det du säger. Men ser man krasst på vad han har gjort i landslaget och Juventus.
Liksom 10 mål, 11 ass eller vad har han i Parma?
Absolut, men det kan vi väl ändå tillstå båda två. Att det var ju en januari, februari, mars-period i Parma. Efter att han blev klar för Juventus. Som inte var speciellt bra. Sen var det ett coronauppehåll. Och sen så var det en sommar där, visst, han var bra.
Men han har
det var
alltid varit bra.
Det var inte den här hösten, vintern när han var helt otrolig.
Ah, jag har gjort det bra hela tiden egentligen.
Och sen så är det så här, vad har han gjort i landslaget då? Ah, han har ju ännu inte liksom, han har inte ens gjort mål.
Alltså han är alltså framröstad till Serie A's absolut bästa unga spelare. Bland andra italienare, Chiesa och gänget som är uppburna och spelar landslag i Italien.
Jag försöker ställa honom mot
den här säsongen du pratar om. Alltså, ja, han är köpt av Juventus.
För mig är Emil Forsberg är före Kulusevski, men för mig är Zlatan före alla.
Emil Forsberg är omöjligt vara före Dejan Kulusevski. Omöjligt.
I
spelar han 22 minuter i semifinalerna?
Utifrån de glasklara statuterna.
Jag har ingen aning, jag bara säger det. Jag
utifrån de glasklara statuterna så är Emil Forsberg före Dejan Kulusevski vad gäller guldbollen. Men är vi överens om att Zlatan är längst fram?
Ja, alltså överlägset.
För där tycker jag att det finns liksom ingen.
Alltså, han lyft Milan från att ha varit. Folk får fan inte glömma det, Gusten. Alltså Milan var på botten när Zlatan kommer in. Spelare som Rebic, Chalanoglu, Kjær för all det. Alltså hela Milan var.
Var det bara jag som tänkte när Selemekers kom att det här är
nu, ja, men det är en sorglig version av Milan. Alltså sättet han har lyft det där laget. Alltså,
inte Selemekers då?
Helt okej. Okay. Gubben nu under okay, Zlatan också. Men fan, Nocherino såg ut som Maradona när Zlatan spelade i Milan förra vändan. Så att det är väl fler spelare som har lyfts under honom.
Nocherino såg ut som Maradona med Zlatan i Milan. Sen lämnade Zlatan och Nocherino mötte med Torino, va? BP.
Ja.
Och hade svårt att skina.
Ja, jag hade svårt att skina på på Tele 2. Nybyggt Tele 2. Ja. Jag stod bland Torino-supportrarna. Det var en fin eftermiddag faktiskt, det måste jag säga.
Pontus Segerströms sista match.
Ja, det var det.
Fy fan.
Ja, usch. Vila i frid. Mm. Tillbaka till att komma ihåg vad Zlatan har gjort. Mm. Så är det ju faktiskt ett november till november där det bara är december som man inte spelar. Och ja, men det är ny rubrik i första sida idag i Gazzetta dello Sport. Det är inte bara för att man vill sälja lösnummer, utan det är för att han står på toppen av den italienska ligan återigen. Nu har Ronaldo visserligen corona, men det är ju bara Ronaldo som har den stjärnstatus som Ibra har. Det är fan om inte Ibra har större stjärnstatus i Italien än vad Cristiano Ronaldo har. Nej, men alltså, de älskar honom. De älskar sin Ibra. Alltså. Ja. De älskar fan sin
Ja,
Ibra.
Och då ska man komma ihåg att Zlatan alltså har missat Crotone och Spezia. Ja. På grund av coviden han också.
Ja, och ligger topp i skytteligan.
Det är väl rimligt att tro att han, om han hade spelat de två matcherna, hade haft 6-7. Två, tre bollar till i nät.
Och Leao fick ju göra ett par pizzor där när han var borta. De hade väl han gjort annars.
Men det jag tycker verkligen avgör varför Zlatan ska ha guldbollen 2020, det är ju att han med allt det här tävlar mot resterande landslagsspelare som faktiskt inte kan peka på landslagsinsatser värdiga att trumfa Zlatan med. Jag köper att Zlatan har svårt att plocka guldbollar när landslaget parallellt utan honom har kommit femma i VM och man har kvalificerat sig för ännu ett mästerskap och man har gjort det jättebra i många landskamper mot tufft motstånd. Men i år har landslaget spelat 4 matcher, man har 4 torsk. Emil Forsberg har ett par bra insatser, men där någonstans så slutar ju liksom argumenten för att det någon har gjort i landslagströjan ska trumfa det Zlatan har gjort på bara klubblagsnivå. Ja,
framförallt så har det inte spelat speciellt mycket landskamper under den här
Exakt,
perioden.
Exakt, så det finns ju ingenting att vifta på
där. Det är väl det starkaste argumentet.
Och skulle Zlatan plocka guldbollen 2020...
Det vi har gjort är ju förlorat varje match i Nations League.
Exakt, som jag räknade upp. Ja. Och skulle nu Zlatan plocka guldbollen 2020, fan vet om inte det ska upp bland liksom topp 3 vad han har åstadkommit. Att så här, fram till och med 2016, när han precis då har fyllt 35, så tar han guldbollarna. Sen är det liksom över. Tror alla! Granen är där och plockar
dem.
Victor Nilsson Lindelöf plockar guldbollar. Zlatan åker till USA. Men så är han tillbaka 4 år senare och plockar den där sista guldbollen. Ja, eventuellt, om han nu inte fortsätter 2 säsonger.
Janne lär ju inte rösta på honom.
Janne har klivit av.
Han har gjort det nu.
Janne har klivit
av. Han var ju väldigt tydlig när han var med hos oss i den här studion med vad han tyckte om sitt eget engagemang i den juryn. Ja, han vill ju inte vara där.
Nej, exakt. Konstigt. Han vill säkert vara där, men han har ju fått lära sig den hårda vägen.
Inte som förbundskapten vill han vara.
Hur jag än gör så blir det fel att jag är där. Så att då är det ingen idé att vara där. Men jag tror säkert att han vill ha sitt att säga till om när det kommer till utmärkelsen guldbollen.
Absolut.
Men det kanske är också då någonting som talar för att Zlatan får den. Att Janne inte är med i juryn.
Finns det ett mer clear cut case till ett pris än Zlatan guldbollen 2020?
Du får snacka med Betsson, boostoddset.
Ja. Och på tal om Betsson så ska vi plocka fram några långtidare inför Champions League-säsongen som stundar.
Dra igång här nu imorgon tisdag. Finns ett par fina grupper, finns ett par fina matcher. Många olika knepiga aspekter att ta i beaktning, men vi ska nog kunna få lite fason på det här.
Ja, men
i Champions League är vi starka.
Det är vi, och det är lätt att tänka coronasäsong, ja, men hur kommer det påverka de olika lagen? Så här, jag tror att vi kommer, i alla fall på fotbollsplanen, se en hyfsat samma typ av Champions League-gruppspel som vi har sett tidigare med många favoritsegrar. Eventuellt något lag som då inte håller måttet. Men det kan vi ju plocka ut, du och jag, eller hur?
Mm. Vi kan väl redan här och nu
vi är glasklara när säsongen drar igång.
Slå fast att Inter vinner sin grupp trots att Real Madrid finns där.
Ja, men det gör de.
de kommer vara hungrigare på den här gruppsegen.
Ja, de har ruskigt hungriga.
Än vad Real är kapabla till. Så att, det är ett av alla långtidsspel som vi skickar ut tillsammans med våra vänner på Betsson. Håll ögon och öron öppna via sociala medier här nu innan kickoff imorgon tisdag. Mm. Så är det bara att haka på de spelen ni känner för. Glöm inte att man måste vara 18 år fyllda för att göra det. Mm. Upplever man att man har problem med spel eller någon i sin närhet som har problem med spel, så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt.
Sen skickar vi ett lite tips, ett råd ner till Göteborg. Det gäller spelare, det gäller sportslig ledning, det gäller egentligen hela kamratgården. Gå in på randstad.se och börja kika om efter en ny karriär.
Proaktiva.
Var proaktiva.
Var inte förebyggande.
Lite andra branscher, inte nödvändigtvis i fotbollsbranschen. Det finns andra saker man kan göra med livet.
Slänga ut några krokar.
Slänga ut lite krokar, det är därför Randstad finns.
Vi ser ju alla vart åt det barkar.
Vi ser alla vart åt det barkar. Rakt åt helvete, va? Så randstad.se, där kan ni optimera era karriärer, kamratgården.
Det vore jävligt roligt ifall Helsingborg slår Häcken ikväll med typ 3 bollar. Går förbi Blåvitt, de är på kvalplats. Så att någon i Göteborg liksom... Fan, jag reggar med CV.
Jag lyssnade på Toto. Alltså. Visst, det var lite kul sagt, men det finns en poäng med gubbarna.
Fan, jag reggar väl CV då. Just in case. Om det här nu skulle sluta riktigt, riktigt.
Och ni andra som lyssnar på det här, om ni vill optimera era karriärer, jag går då in på världsledande randstad.se.
Hörrni, vi delade ut en schnitzel tidigare i avsnittet. Som alla vet, ingen schnitzel utan gulasch.
Oh.
Den här gången så går gulaschen till Kun Agüero. Jag vet inte om du såg vad som hände mot Arsenal.
Så du skulle börja prata om hans engagemang i e-sportvärlden. För nej, det är ju värt en schnitzel.
Ja,
han har ju startat 2 stycken lag i Argentina.
Okay.
Han är ju en gamer av rang, va? Han började twitcha i våras, tror jag. Och har redan miljontals följare.
Mm.
Så om du vill ha mer av Kun Agüero, och framförallt Kun Agüero e-sport, då ska du gå in på hans Twitch.
Ja, men det är bra, tack.
Jag ska ju vara med Lucasinho om någon vecka.
Lite ett större dropp stjärn- och namnmässigt.
Ändå inte i ett svenskt perspektiv, eller?
Okej, okay. Lucasinho är vår motsvarighet till Kun Agüero.
Han är stor.
Okej. Okay. Skitsamma, ingen gulasch till Lucasinho i alla fall. Och hur många e-sportslag han än...
Lebre knödelsoppe till Lucasinho.
Kanske. Hur många e-sportlag Kun Agüero än startar, så får han en gulasch för det som hände i matchen mot Arsenal. Han var ju tillbaka efter långvarig skade från Varo. Det var en kvinnlig linjedomare. Och så blir det ett motlägg nere vid linjen och inkastet döms då till Arsenal. Det här håller inte Kun Agüero med om. Så att han säger väl ett par välvalda ord till den här kvinnliga linjedomaren. Och sen så tar han liksom tag i hennes nacke på ett riktigt oskönt sätt. Och jag vet...
Alltså jag har sett situationen, jag måste bara få lite djävulens advokat.
Innan du är det, får jag då bara avsluta min take på det här.
Kör.
Många som jag har pratat med där, valsat runt i olika WhatsApp-grupper och så vidare, säger vänta nu, det där var allt som hände. Och folk vill problematisera och mena på att det var något helt annat. Fan shit, nu såg jag situationen. Det lät som att Kun Agüero hade liksom misshandlat henne. Nej, så var det inte. Jag ser också vad som hände. Jag såg också någon brittisk programledare, kvinnlig, som gick ut och sa att vill man att kvinnor ska tas på ett jämlikt sätt och på lika stort allvar som herrar inom fotbollen, så är det väl det här som vi är ute efter. Alltså att hon då var djävulens advokat och hon menade på att det finns inget problematiskt här. Om något så är det här ett jämställt beteende av Kun Agüero.
Han hade gjort som det hade varit en man också.
Problemet är ju att jag har aldrig sett en spelare ta tag i nacken på en manlig linjedomare i ett liknande läge. Därför är det en skillnad. För jag är helt övertygad om att hade det där varit en manlig linjedomare, så hade inte det skett. Och det gör att jag säger nej. Det var inte soft alltså. Och
sen
det var ingen våldtäkt. Det var ingen misshandel. Det var liksom inget... Nej, absolut inte. Jag säger bara, det var inte soft gjort. Det där var inte nice alltså.
Jag minns när Borja Valero petade på Orsati, tror jag det var. Alltså i en klassisk så här, frisparkssituation utanför straffområdet. Och då ska han göra någonting, så han där med fingret och bara liksom snuddar vid honom. tre matchers avstängning. Ja. Mitt i en period där Fiorentina hade det lite tufft men ändå störde topplagen. Alltså när, du vet, Borja i Fiorentina, ett Fiorentina som var bra. Alltså typ, fan var det Giuseppe Rossi, liksom slutet av Giuseppe Rossi-tiden där. När man ändå gjorde ett dödsryck för att ta upp kampen igen i toppen. Det var ett bra Fiorentina. Sen var ju Borja Valero, var ju, alltså han var ju magisk under den tiden. Han slog inte bort en passning. Han var så otroligt jävla bra. Han skulle in i spanska landslaget som var... Ja, men de hade ju ett överflöd av den typen av spelare i större klubbar. Men så bra var han. Och så kommer det lilla petet fick rött kort. Och med det sagt, om vi nu ska prata konsekvens på domarkår, så var ju det Kun Agüero gjorde i jämförelse med det Borja Valero gjorde, nu var det visserligen några år sedan, men ändå, en våldtäkt. Är du med?
Ja.
Nej, men det är alltså i förhållande.
Jo, men... Alltså,
och just Borja att det är inte en situation där det strömmar spelare runt och det bildas ring runt domaren och liksom någon kommer åt eller någon liksom lägger armen och han är helt själv. Mm. Det påverkar ju också situationen.
Ja, och det som verkligen påverkar den här jämförelsen, det är ju att Daniele Orsato, det är ju den självkänslan, den ska man inte peta på.
Nej.
För då blir, alltså...
finger här, eller? Borja fattar ingenting.
Få domare alltså i världshistorien som är så dåliga på att ta ett finger.
Det som
i
är nyansen är att det är inte soft gjort som du säger, Gustav. Nyansen i det är ju att han nyper han inte till lite.
Ja, men
är det inte det som är det?
Men du skulle spela djävulens advokat. Vad var du skulle säga då?
Jag vill inte göra det längre.
Du vill inte göra det längre.
Jag vill inte göra det. Jag har inte sagt att jag ska spela djävulens advokat. Spola tillbaka det avsnittet och lyssna. Jag har inte sagt något.
Okej.
Alltså jag har sett situationen. Ja. Jag måste bara få vara lite djävulens advokat.
Jag tycker i alla fall att alla de som liksom ropar men det där var väl för fan ingenting. Det var ju inte så farligt. Ja. Och de som tenderar att då peka på den här brittiska kvinnliga programledaren, eller hon jobbar i alla fall inom
fotbollsmedia. Det här är en kvinna som
säger att ja, men som drar liksom jämlikhetslansen för Kun Agüero, att bra Kun, du behandlar alla linjedomare.
Du nyper alla i nacken.
De ställer jag mig fan inte bakom här, utan det Kun Agüero gör här, det gör han enbart för att det är en kvinnlig linjedomare och inte en manlig. För det hade, alltså, man ser att...
Ja, jag köper.
Hörru du, lilla gumman. Du borde lära dig ett och annat om fotboll innan du springer runt på samma plan som mig. Det är det som sker i Kun Agüeros lilla nackgrepp.
Får man smyga in en liten minigolars till Orsati när man ändå håller på?
Efter många år
så kommer den här.
Nu så säger vi tack och hej för idag. Vi hörs igen om några dagar. Då har det spelats Europacup fotboll. Vi får väl se ifall Blåvitt parkerar på kvalplats.
Just det.
Vi får se hur landet ligger i Championship som också har midweek. Men framförallt så får vi se ifall coviden till slut tog mig eller om jag lyckades stå emot till 100%.
Du är ju negativ.
Men jag tror inte på dina liksom så här egenställda karantärs...
Egenställda, det är ju Folkhälsomyndigheten. Det är ju forskare och biologer och genier som säger att det är så här ska du agera.
Ajå.
Du är negativ. Helena har också tagit två gånger. Negativ båda gångerna.
Ja. Nu lyssnar vi till Blink-182's All the Small Things. Alla som såg Romas seger mot Benevento igår kväll förstår varför. Ni som inte gjorde det, synd för er.
Ja.
Det var en jävla toppmatch. Ciao tutti.
Ciao tutti. All the small